Jag, Mirja Turestedt, läser Fyrmästarens dotter av Ann Rosman i en inspelning från 2009. Botemedlet för allt är saltvatten. Svett, tårar eller havet. Karen Blixen. Klockorna i Marstrands kyrka ringde in till söndagsgudstjänsten 10.30. Men det hördes inte ut i Hamneskär där de båda polska murarna just hade återupptagit arbetet. De höll som bäst på att reparera inre stenväggen i den gamla matkällaren när den plötsligt gav vika och rasade. Det var som om murbruket inte längre orkade bära den tunga hemlighet som stenhuset så länge bevarat. Innanför väggen fanns ytterligare ett rum som en gång hade tillhört fyrmästarens familj. I dunklet där inne låg en människokropp. Ansiktet var vänt mot dem som om de vore väntade. Polackerna skrek till och gjorde därefter hastigt korstecknet. Paternoster fyrplats, Hamneskär, 2 augusti 1963. Hon kysste honom på pannan och strök med handen över hans hår. Så la hon hans ena hand på sin mage och tyckte sig ana ett leende på hans läppar. Hon smekte den vackra konturen på hans amorbåge. En mjuk spark kom inifrån, som om också den där inne ville ta avsked. Det kändes som om smärtan skulle trasa sönder henne. Hon drog upp filten över honom så att han inte skulle frysa. Männen vid dörren väntade på henne. Det var hög tid att gå. Hon vände sig om en sista gång och vinkade. Hon kunde inte förmå sig att säga farväl utan viskade: "Vi ses snart igen. Och jag ska räkna varje minut till dess." Kapitel 1. Ute på Hamneskär, den lilla ön strax norr om Marstrand, rådde febril aktivitet. Det var 2 månader kvar till återinvigningen av Paternoster. Siluetten mot väster hade inte varit sig lik sedan fyren forslats bort från Hamneskär. Det var ett par år sedan nu och föreningen Paternosters vänner hade sedan dess kämpat med att samla in pengar till fyrens renovering och transport tillbaka till den lilla ön. Några enstaka Marstrandsbor hade engagerat sig, men på det hela taget hade intresset från öbornas sida varit svalt. Arbetsledaren Roland Lindström tog en kort paus och njöt av marssolens strålar när Mirko kom springande. Den äldre polacken, vars namn Roland aldrig lyckades komma ihåg, lommade bakom honom och skakade bekymrat på huvudet. Mannen luktade alltid sur svett, vilket lett till att svenskarna börjat kalla honom Svetlana. Roland förstod inte hur man kunde gå runt och lukta så illa, men Svetlana verkade helt ovetande om odören som omgav honom. Han hade samma grå grönrutiga skjorta på sig varje dag. Roland undrade om han hade någon fru hemma i Polen. Hon borde ju i så fall säga till honom. "Heliga gudsmoder", mumlade Mirko sakta på sitt modersmål och gjorde återigen korstecknet. "Vad är det?" frågade Roland, irriterad över att bli störd där han satt i lä av den röda fyrmästarbostaden. "En död man." Roland rynkade pannan. Mannens svenska var inte så bra. Han kunde mena något annat. Roland hällde motvilligt ut kaffet ur den okrossbara termosens hatt och skruvade på den igen. Han stoppade in en prilla och torkade av handen mot de blå arbetsbyxorna innan han reste sig. "Jag måste ha missförstått honom", tänkte han. Fyrbostäderna och uthusen på Hamneskär höll på att rustas upp och det skulle byggas ett vandrarhem som också erbjöd möjlighet att hålla konferenser i den karga miljön. Det låg i tiden att bygga konferensanläggningar på svårtillgängliga ställen och helst skeppa ut folk dit med ribbåt. De snabbgående gummibåtarna fräste fram i dryga 40 knop med 12 passagerare ombord och det var en upplevelse att åka med, om än varken miljövänligt eller billigt. För Rolands del innebar projektet att om han blev klar med färdigställandet av fyrbostäderna och uthusen i tid skulle en generös tilltagen och mycket välkommen bonus sättas in på hans konto. Långsamt drog Roland igen dörren till matkällaren. De hade inte tid med fler förseningar och ett lik innebar helt klart en försening. Mannen i matkällaren hade uppenbarligen varit död sedan länge. En månad hit eller dit spelade väl egentligen ingen roll. Om stenväggen inte hade rasat hade de ju inte ens upptäckt honom. Polisen kunde väl komma och hämta den här killen lite smidigt. Det behövde ju inte bli en så stor grej. Så det var klart. Lite märkligt var det ju att han hade blivit inmurad.